Jag måste ju erkänna att jag vet ungefär lika mycket som alla andra som har läst vad det Hufvudstadsbladets eller Vegas artikel om att det då skulle handla om en åländsk sjöman eller fiskare som hade insjuknat här och sen konstaterats att han hade kolera och sen att det faktiskt skulle ha levt kvar ända sedan dess, och det är då slutet av 1800-talet.
Ja. Det var en Mikkelsson som kom hit för att sälja sin fisk från Åland. Jag sa åt Yrsa här tidigare, en ganska ung kille, 24 år tror jag att man ser att han var.
Och då sa jag att han var väl snarare medelålders på den tiden.
Ja, på slutet av 1800-talet så var han ju medelålders. Ja, han kom hit, han var sjuk och insjuknade den där kvällen och natten. Han hade diarré, svår diarré, och han kastade upp, och han hade också besättning ombord, och de kastade allt det här eländet hit i bassängen, så att följande dag tror jag att man till och med stängde av hela marknaden och den här bassängen, för det kom fram att han hade någonting som man då kallar för afrikansk kolera. Nu är jag inte medicinare, så jag är inte säker på att man talar alls om rätt saker, men i alla fall så att det först var då i folkmun den här kolerabassängen, och sen blev det ett officiellt namn för det här. Ja, det andra som jag har varit lite nyfiken på är när man i historiken över Helsingfors strömmingsmarknad säger att den har startat 1743, och då undrar jag, hur kan man veta det exakt just det året?
Ja, alltså nu finns det ju förstås handlingar kvar i arkiven att när till exempel Helsingfors stad har fått olika rättigheter, och då var det 1743 vid Lilla Ofreden som fick Helsingfors rätt att ordna två marknader per år. Och den ena var då den här kring Mikaeli-marknaden, och den hölls egentligen i slutet av oktober. Och det var en allmän marknad på det sättet att här var inte bara fisk, utan det var också då alldeles kreatur och kossor och hästar, och man sålde liksom jordbruksprodukter och vad som helst. Men att sen 1819 så blev det mer en fiskmarknad, och då flyttades det också ungefär en månad tidigare till slutet av september.
Mm. Men om vi nu tittar ut över marknaden idag, så ser vi ju då de här fiskebåtarna som har kommit, också de andra stånden med fiskprodukter. Sedan ser vi en hel rad med orangea hattar, och under dem så säljs det thai-mat, för att säga det kort. Det är ganska mycket utländska matkulturen som har kommit hit. Sen finns det lite hantverksprodukter, stickade grejer och inte så mycket mer. Men just som vi tänker oss för 100 år sedan, i början av 1900-talet, hur såg det ut här då?
Det här var ju nog alltså väldigt mycket just fisk. Alltså då handlade det ju om segelskuttornas tid och segelbåtarnas tid. Så här var ju liksom mest där hela fullt.
Ja.
Och klart, människorna var klädda på den tiden i vadmalskläder, och seglarna fladdrade lite här i vinden. Och det där, och det var förstås alla kärl som man sålde sina produkter i var trä, det var träkaggar, och det var ju en viktig del faktiskt av liksom, också i staden så hade man en slags självhushållning, att det gällde att förse sig med den här fisken inför vintern, så att man köpte ju faktiskt stora mängder av saltströmming var det då i huvudsak, och bar hem det till sina stadsförråd också, och hade på det sättet en sån här proteinkälla också vintertid, för att man hade inte möjlighet att få tag på färsk fisk vintertid, och det fanns inte på det sättet heller en försäljning någon annanstans egentligen av fisk. Det fanns inte marketar och andra butiker som nu.
Så det var väldigt viktigt faktiskt.
Det var väldigt viktigt, ja.
Vem var det som kom hit då och sålde?
Ja, alltså, precis som jag vet inte, kan man säga nu är jag ju inte där. Om man tittar tillbaka så var jag här nu typ, vad läste jag? Kanske 14 båtar.
14 båtar.
Ja, och sen här lite skuttor och så här.
Fiskförsäljare, precis. Ja.
Så det var förstås nog alltså fiskare från också ända från Åland och Kökar och liksom nyländska skärgården och åboländska skärgården. Och det var förstås en viktig del av den här hela årets inkomst. Och sen också före krigen så kom man ju också från Estland. Och de här fiskmarknaderna fanns också i andra städer. Det fanns i Stockholm och Åbo och runt Östersjön. Så att de hade nog en väldigt viktig betydelse om man såg det då på olika håll.
Ja. Sen på grund av krigshistoria så hade det ju inte alltid gått så här soligt till som det går nu. Det är lugnt och sansat. Mm. Tvärtom så säger man att det blev ett riktigt kaos 1941.
Ja.
Berätta vad som hände.
Nå, precis som kanske nu också så handlar ju den här strömmingsmarknaden också ganska mycket om ett möte mellan stadsborna och skärgårdsborna. Och det där, man handlar gärna hos den fiskare i vars kommun man har sin sommarstuga heller. Man på något sätt har någon kontakt till och stöder gärna liksom, har det här mötet. Att så som man som sommargäst är på sommaren i skärgården, så nu kommer då skärgårdsborna till Helsingfors, så man har ett sånt här...
Många säkert känner varandra riktigt bra.
Ja, så att, men att då 19... Och säkert var det ännu viktigare då när du liksom hade just börjat skaffa sommarvillor och eller antingen hyrt in sig hos fiskare i deras boningshus och fiskarna flyttade själv till bastubyggnaden eller något sånt. Och säkert ännu viktigare var det då att man hade liksom de här kontakterna för att få den här viktiga varan som sen skulle räcka hela vintern.
Ja.
Och då var det många som hade förstås beställt. Det var dåliga tider, det var krig och man hade det där för att försäkra sig om att man nu faktiskt får den där tunnan med det där strömming, så hade man kontaktat sin lokala fiskare och beställt på förhand. Men sen var det förstås, det var brist på bränsle och det var det där risk för minor och det ena med det andra, så att många av de här fiskarna åtminstone längre ifrån till exempel Åland och så här, så de kunde då inte komma. Och en stor del av den här strömmingsfångsten fördes då till Åbo, och så kom den med Åbo då, skulle den komma med Åbo med tåg. Och då gick staten emellan och beslagtog hela den här delen av den här strömmingen som skulle köpas hit. Och det blev väldigt, väldigt kalabalik just i och med att många hade ju liksom på förhand betalt kanske och beställt. Och det gick det om intet och den här strömmingen såldes sen då typ köande människor här och det blev ganska kalabalik.
Ja, man såg ju bilder på köerna. Ja. Det var inte korta köer, man talade om 10 000 som hade köat en hel natt för den där fisken.
Ja. Och det upplevdes ju just också som en sån här liksom... Också de fiskare som liksom hade den gjort affärer så upplevde det ju på sätt och vis att de svek sina kunder fast det inte var deras fel. Och det var mycket sånt här som skrevs också i pressen om det här.
Vad de hade tagit betalt. De fick lite mer betalt och så vidare.
Ja,
men det var lite förbud på det kanske.
Ja.
Ja. Det var de åren. Efter det så hade det ju gått betydligt lugnare till.
Ja.
Om vi tänker oss nu, du är etnolog idag och ni har tittat på den här strömmingsmarknaden under 1900-talet. Mm. Om du tänker på etnologer, ska vi se om 50 år, 100 år, vad kommer de att berätta om den här strömmingsmarknaden, tror du?
Mm. Nå, strömmingsmarknaden, vi upplever ju lätt liksom att en tradition är på något sätt oförändrad och att det är någonting som ser lika ut alltid. Men att när man tittar närmare på traditionen så är det ju nog väldigt förändärligt. Och har ju funnits många kriser just då kring första världskriget och andra världskriget, men också då kring 60-70-talet, så då var det en stor minskning av både försäljare och intresse, och då gick ju den här en sån här förening på Esplanaden som var de här handelsmännen, alltså gick in för att återuppliva det här igen.
Vad berodde den här minskningen på intresset? Vad hände där?
Det handlar ju jättemycket om det där att du var inte beroende av att skaffa det här vinterförrådet. Alltså det hade kommit matvaror och hade förändrats jättemycket. Du kunde få frysta varor. Det liksom fanns livsmedelsindustri och allting på ett helt annat sätt. Så att det här intresse för saltströmming, det liksom var en matkultur som var på utdöende. Då kom ju jag för sig den här kryddströmmingen sen också. också småningom, eller jag tror att det var kanske 50-tal eller någonting, och den blev sen också väldigt populär och gick lite förbi den här saltströmmingen. Men att nu när jag tittar idag, så när jag vandrar här förbi, så tänkte jag också att vem ska liksom köpa nu de här inläggningarna i framtiden? att är det ändå en sån här lite medelålders kultur kanske, att man ska komma hit. Men att jag ser idag att här är mycket andra produkter. Här är äppel, här är havtorn, har blivit en stor produkt. Sen ett verkligt uppsving tror jag att man fick just när man kanske, när jag är jätteosäker, men kanske man börjar på 80-talet med de här inläggningarna. Och där är vi ju då vana att både till midsommar och jul och påsk och allting så ska det vara sill och sällströmming och så att det är en bekant produkt. Och där börjar man ju experimentera jättemycket med smaker. Och nu är det ju populärt med chili och det är populärt med olika kräftinläggningar.
Ja, och den här hälsotrenden, den talar ju för fisk av olika slag.
Absolut.
Jag måste fråga lite när det talar mycket om saltströmming och så här, vi tänker på kulturer och sånt här och traditioner. Så i Sverige är det ju med surströmming, så det är ju någonting liksom som är... surströmming i det här landet hade tidigare haft en... Okej, jag förstår att man gör det som rysk saltgurka ungefär.
Mm.
Samma metod. Är det på kommande tillbaka eller hur starkt har det levt i den finska traditionen jämfört med den svenska?
Jag har liksom en aning om att det inte har varit på samma sätt än det där. Det är ju den här fermenteringen då, att man fermenterar och syrar. Och det är klart att det är ju en jättepopptrend just nu om man ska fermentera och syra både liksom, förutom surkål. En massa vad som helst, fänkål och svamp och allt möjligt. Så det kan ju hända att det någon gång kommer också den trenden. Men att här har nog varit den här saltströmmingen liksom mer ett sånt här helt som ett konserveringsmedel helt enkelt. Så att,
ur framtidsperspektiv så nu är det kommande väldigt det här med vegetariskt och helt vegant.
Ja.
Hur tror du, eller ni som forskare som heter, att kommer det liksom att påverkar sån här marknad och tradition också?
No, på något sätt har jag ändå för mig att det är det beror lite på en säker bekantskapskrets hur mycket den här veganska trenden egentligen, hur stor den förefaller att vara. Att många vegetarianer så äter ju de facto också fisk och jag tror att en strömmingsmarknad som skulle vara vegansk är ganska svår att föreställa sig. Däremot så talar man ju hemskt mycket nu om att ta tillvara det som man tidigare har kallat skräpfisk. Och Martaförbundet har till exempel gått hårt ut med att istället för skräpfisk tala om smartfisk. Och jag faktiskt själv föll här i ett av de här. Den enda burken som fastnade nu var en sån här järkisärki på mig som då är mört i en tomatsås. Så att jag tror att liksom sådana olika produkter gäller det nog att utveckla.
Ja,
no, det säger jag ju. På 1800-talet, var mörten en fisk som man tog tillvara? Eller var det skräpfisk redan då?
Ja, jag tror nog att man säkert åt det mesta som man kommer.
Du satt på något från vattnet. En gammal stövel.
Åtminstone vet jag att ännu på 70-talet så var braxen liksom helt okej.
Ja.
Jo, absolut. Det vet ju barn. Det vet barn av 60-70-talet att det var braxen. Nej, jag tänkte säga att fiskarna säger ju att fisken väldigt med att julen har blivit en stor säsong för dem för att fisken tar väldigt mycket över istället för då julskinkan.
Ja, precis. Det är sant.
Så att fisken lever ju starkare än köttet om vi säger så. Ja. Men du let lite Yrsa, när du sa att du kom gående och tänkte just på det, ska det finnas en framtid? Kommer det att finnas köpare av sådana här fiskprodukter? Vad jag tänkte tror... du då? Du lät lite som att
alltså, på något sätt tror jag... Nej, alltså det som jag tror att när man gick här nu så ser man många också sådana här liksom utskänkningsställen. Att du kan liksom komma hit och äta och dricka dricka och liksom umgås. Att mera just också den här liksom upplevelsen. Och sen det här maritima inslagen och de här olika båtarna och de här exotiska fiskarna. Så de liksom bidrar till en sån här stämning.
De är rekvisita lite.
Ja, stämning. Ja. Och det är nu för tiden är det just liksom...
Trivselskapande
element. Absolut. Och i synnerhet också nu liksom att man har lyktor och lampor och det blir liksom en sån här mysighetsfaktor som jag tror att man dras till. Men att det har ju inte alltid varit... Människor har varit ganska konservativa just tidigare att vi här på någon gång på vad skulle det nu ha varit, någon gång 60-talet, 70-talet så började just de här plastburkarna komma och jättelänge var det ju liksom så här att helst skulle man skulle absolut köpa sin fisk från en båt och helst skulle de här fiskarna dessutom vara klädda i lite gamla kläder och liksom skapa en sån här illusion av någonting exotiskt och gammalt, allting skulle vara som förut och de här träkaggarna var jätte liksom så här svårt att tänka sig att man skulle helt gå bort från dem. Och jag har tittat på fotografier. Precis. Jag har tittat på fotografier som vi gjorde en gång en sån här dokumentation 1993 och då sålde man faktiskt den liksom delvis så här lite för stämningens skull ur sån här mindre träkagga. Men att nu när jag såg jag nog ingenting annat än bara som rekvisita så här.
Ja.
Men däremot hörde jag det just säga där innan att glasburken börjar tränga undan nu igen den här plasten.
Ja.
Och det är ju förstås för att vi har den här plastskammen.
Så är det ju. Plasten går ju att återvinna, men glasburkarna så kan man ju använda själv också om igen. Intressant. Tusen tack, Yrsa Lindqvist, för att du kom hit och funderade tillsammans med oss. För det är ju precis som du säger, att när man lever mitt i en tradition så ser man, har man svårt. Man kanske kan lite se bakåt, men man har jättesvårt att se framåt ändå. Fina tankar där. Tusen tack till dig.
Tack.